Ja, den andliga kampen är ju temat, och ifrån Efesierbrevet 2 ska jag läsa från början och läsa de två första verserna där. Som lyder så här. Efesierbrevets 2 kapitel, vers 1 och 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Det här är ju raka och konkreta ord och undervisning som Paulus kommer med. Han skräder inte orden, utan han talar klarspråk. Och det är ju inte alla som kan hantera människor som talar så här tydligt och klart och utan omsvep och talar om hur situationen var, är och ska bli. Men Paulus, han var en väldigt radikal människa som ofta vi kan se hans radikalitet och hans tydlighet i de här breven som han har skrivit och som vi kan läsa. Han talade här om härskaren över luftens välde. Och det är olika namn på den onde som Bibeln förmedlar till oss och som kan hjälpa oss att förstå och på något sätt kunna avslöja honom. Det är väldigt viktigt för oss för att kunna göra det att vi känner till hans beteende, hans namn och vad Bibeln beskriver och berättar om honom. En del vill inte helst att man talar om honom överhuvudtaget, och inte från en kyrkopredikostol, men jag tror att det är viktigt för oss, även vi som är kyrkobesökare och bibelläsare, att vi inte hoppar över de här bitarna i Bibeln, utan att vi verkligen tar emot vad Herren vill undervisa oss om den här saken. För ovetandes så kan vi däremot bli attackerade utan att förstå vad det är frågan om. Men Bibeln talar om att vi ska avslöja mörkrets gärningar. Vi ska avslöja, och därför så behöver vi någonting som heter sanningens ande i oss. Sanningen ska göra oss fria. Sanningen om den onde, vad han står för och vad hans karaktär är och hur han agerar, och lära oss tydliga tecken på att det är något av den onde som är på gång, så att säga. Ifrån Johannes 12, där säger Jesus själv någonting om den är mörkrets första. Jag läser ifrån den 31 versen. Jag ska läsa ifrån den 28 versen för sammanhangets skull, så att säga. Det är Jesus som talar om sin död och bland annat. Och så säger han så här: Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen: jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. Han målade upp sin målsättning för livet, Jesus, många gånger. När han talade med lärjungarna, när han undervisade, så nämnde han ofta vad som låg framför honom. Och det han visste var hans mål. Hans mål var att han skulle bli upphöjd, uppspikad på ett kors och dö för oss var och en, för att våra synder skulle kunna bli förlåtna och vi skulle bli befriade från luftens första. världens första. Och han beskriver att konsekvensen av hans död skulle bli att den onde skulle kastas ut, denna världens första. Härskaren över luftens välde var den första bibelordet vi läste, denna världens första. Och det säger samma sak som nämner han, talar om i 14 kapitlet och vers 30. Och då säger han så här: det är inte mycket mer jag kommer att säga er, till denna världens första kommer. Mot mig förmår han ingenting. Och sen läser vi ifrån, det här bibelorden vill beskriva lite grann den ondes, vad ska man säga, karaktär eller hans intentioner, vad han har. Namnen beskriver ju hans personlighet och vad han, hans syfte och hans mål. Andra Korinthierbrevet, 4:4 säger en annan benämning, 4:4. Den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Ty den här tidsålderns Gud, med ett annat namn som Bibeln beskriver den onde som och med, denna tidsålders Gud förblindar. Det talas också där om vad han är ute efter att göra. Han förblindar. Och därför, när vi nu får en liten bild av hur den onde är och vem han är, hur han agerar och hur han arbetar, så behöver vi rusta oss. Och det är ju den andra fasen i detta. Att när vi nu vet detta så är det viktigt för oss att vi ser till att vi skyddar oss och rustar oss för att kunna stå emot på den onda dagen, så att säga. Och det vet ni, ett välkänt bibelord från Efeserbrevets 6:e. Och några verser som följer. Från 10:e, den andliga vapenrustningen. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan av bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. En uppmaning att ta på sig den här vapenrustningen. Och hur man nu gör det, stod det också, genom ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Det här med att komma ihåg det här, det är ju inte alltid så lätt. Ibland så känns det som att man, oj då, nu har jag missat det här. Och när attackerna sätter in och när man känner sig attackerad på olika sätt. Men jag tror att vi har ju fått en inneboende hjälpare, den helige ande, och hans böner finns alltid i oss. Och ibland så är det så att vi inte med egna ord kan riktigt beskriva och hinna med att tänka på allting. Men genom den hjälpare vi har fått av Herren, den helige ande, som ständigt skulle vara med oss och i oss och genom oss. Han har en förmåga att ständigt vara alert och kunna ständigt be inom oss. Be alltid, uppmanar ju Bibeln oss. Och det är ju inte så att vi ska stå och rabbla böner dygnet runt. Det orkar ingen. Men vi har ju hjälparen, den helige ande, som är en mäktig bedjare på det området. Vi behöver avslöja och förstå att det finns alltså en motståndare. Och alltså ibland så möter vi saker och ting som vi kanske härrör ifrån människor, och vi kanske tänker att och börjar diskutera och dividera med människor som står oss emot. Och vi glömmer bort att den kamp vi har att utkämpa är inte mot en kamp mot kött och blod. Ibland så behöver vi ta den här diskussionen, den här kampen med människor, inte ansikte mot ansikte mot människor som står oss emot, utan vi behöver ta dem inför Gud i bön. Därför att Gud är mäktig att avslöja, så att vi får klart för oss vad det här handlar om. Om det här är en kötslig kamp eller om det har att göra med en andlig kamp som vi har kommit in i, som vi står mitt in i. Och det står här också om att stå emot djävulens listiga angrepp. Djävulen är ju inte dum, men han är, jag ska säga, han är ju som tanten sa, han är ju envis, han håller ju på. Han är ju inte den som ger upp, utan han är idog och han är listig. Han vet att han kan göra försök på oss att få oss att tappa fokus och att bli lite distanserade från det vi egentligen behövde vara fokuserade på. Ni vet att när Jesus blev utsatt för de här frestelserna, testerna ute i öknen, och den onde kom och försökte fresta honom och testa honom, så använde han ju bibelord. Han använde ju bibelord och gjorde det på ett sätt som liksom han skulle smila in sig och försöka göra sig så lik som möjligt. Det är ju det som är hans, något av hans signum, att han försöker ställa sig så lik som möjligt. Han iklär sig en skepnad av att vara väldigt behaglig och försöker intala oss att det är ingen fara. Djävulen försökte med Bibelns ord att försöka locka Jesus att tappa fokus från det han som var hans uppgift och hans mål i livet. Och han verkar ha samma metod för oss människor idag, att han försöker locka oss från att komma bort ifrån det som är vårt fokus och behöver vara vårt fokus, så att vi missar det som Jesus har tänkt för oss. Ibland så känner jag hur det här kan bli påtagligt, och att man behöver bli uppmärksammad på att oj då, nu håller jag på att tappa fokus, och man behöver bli uppdaterad. Så hände det här om veckan, bara när jag fick ett telefonsamtal från en av våra medlemmar som sa att nu behövde jag be för honom, hans situation. Och jag fick så klart för mig att nu är det någonting på gång som jag har missat. Jag har inte varit uppmärksam. Men hans nödrop fick mig att öppna mina ögon. Och den heliga ande i mig väckte min ande till att börja be. Jag skulle till jobbet och jag skulle ta bussen. Och missade bussen. Och tänkte vilket elände. Men från ena sekunden tänka vilket elände, så vände det på en gång och jag tänkte vilken möjlighet. Så jag stod där på busshållplatsen i väntan på nästa buss och så började jag be för honom och hans situation, be för mig och min livssituation, be för Elisabeth och hennes livssituation. Och jag fick så klart för mig att allt det vi hade mött den här sista tiden, både Lars som det var frågan om, Stenström som hade haft en förkylning och influensa som han aldrig tidigare hade upplevt och var fortfarande däckad av den, och så skulle han till en viktigt sammanträde dagen därpå och hade knappt kunnat sova flera nätter som hade varit, och så skulle han på ett viktigt sammanträde på onsdagen. Han bad om hjälp på tisdagen, jag skulle be för honom, och jag missade bussen. Men hela den dagen blev en bönedag för mig på grund av att han ringde och väckte mig ur mitt slummer. Jag fick börja be Gud om förlåtelse för att jag inte hade varit vaken. Det står i Bibeln, vaka och bed. Jag har inte tänkt på det sättet. Alltså att vi behöver vara vakna inför det här andliga skeendet som vi har kommit in i. Att det är inte så att det går som en dans alla gånger, utan det kommer saker och ting i vägen. Och den onde gör sina försök för att få oss att tappa fokus. Och jag är så tacksam till Lars för att han observerade det här. Alltså, har du tänkt på det, sa han, att både du, jag och Elisabeth, vi har varit lite grann i bräschen för det här med fredagkvällarna och tagit ett initiativ när det handlar om att öppna kyrkan för samhället. Och det här har varit ett jobb som har varit väldigt intensivt. Det kan ni vittna om, ni som har varit där och känt av det här. Så det har tagit både på fysiskt och psykiskt, så att säga. Men man har samtidigt varit väldigt glad över det här och gjort det med glädje. Men när det arbetet blir för mycket, så att säga, så kan det vara lätt att man tappar och glömmer bort en viktig sak. Nämligen att det här behöver förberedas. Det här måste underhållas. Det måste bli en fortsättning. Och det sker genom bön. Jag hade helt enkelt glömt bort att ta på mig den här vapenrustningen i fortsättningen, utan det här går bara av farten. Och nu har vi fått upp farten, så nu kör vi. Och glöm bort den här superviktiga saken, att det här måste förberedas. Det här måste underhållas. Det måste gå vidare, och det gör det genom bön. Jag hade den sista tiden fått såna problem med min arm. Det var det han påminner mig om. Och så har det så hänt saker och ting annat som inte är så roliga, så att säga, som har fått konsekvenser för vår familj. Men den här verken i min arm har varit värre och värre, så att jag fick till slut ge mig iväg och besöka läkare, för att jag kunde inte få en förändring på det här. Och han tog det på allvar, och han skickade mig på provtagning och med remiss till röntgen och så här. Så jag kände som att han tog mig verkligen på allvar. Han hade läst igenom min journal och visste att jag hade en historia med reumatisk verk tidigare i livet, som han kanske trodde att skulle kunna vara möjligt att den har återuppstått. Så han ville göra det rejält. Skickade mig på röntgen. Jag kunde inte höja armen i höjd med med armbågen. Det gick inte. Helt omöjligt. Det var bara knivsmärta i övre delen av armen och axeln. Kom jag till röntgen, och han ville att jag skulle ställa mig framför röntgen och lägga armen på hjärtat först. Och han tog sina bilder. Och sen ville han att du måste göra ett försök att höja din arm. I varje fall så här högt. På den sidan. Det är nog omöjligt, men jag gör ett försök, sa han, och så skyndade jag mig ut och ta en bild, och jag höjde armen till och så skyndade han sig ta kort, och så, nu får du släppa den, sa han, skrek han utifrån rummet in till, och jag släppte den, och han sa att nu är det klart, så nu får du gå och vänta, jag måste kolla så att det här har blivit bra, så du får sitta i väntrummet. Och så tänkte jag, jag satt i väntrummet och väntade på hans besked om det skulle vara okej att fara hem. Det gick ju ganska bra att höja armen till den höjden som inte har gått förut. Så jag tänkte, jag ska göra ett försök. Och jag satt där i väntrummet och viftade med armen. Vad gjorde jag här, tänkte jag. Vad ska jag hit och göra? Jag ska ju hit och upptäcka att Gud är den stora läkaren. Jag vet att det var många som hade bett för mig. Värken finns kvar, men armen är helt rörlig och fri. Vi behöver bli uppmärksammade på att den kamp vi har att kämpa är inte en kamp emot kött och blod. Och den här kampen som vi är kallade att ställa upp i, den måste vi agera i och ta på allvar. Vi får inte förlora initiativet. Och jag kände ett tag här att nu höll vi på att tappa initiativet. Och Lars gjorde mig uppmärksam på detta när han ringde mig och bad mig om mina förböner. Och han sa det här så tydligt och klart. Har du tänkt på att det här är den onde försöker slå ner modet på oss och få oss att tappa fokus? Och vi ska fortsätta bara läsa några verser om hur den onde jobbar så att vi kan få hjälp att avslöja hans närvaro och det han försöker förstöra. Och hur han arbetar, det talar Jesus om. Bland annat i Matteus 13, där han talar om sådden här, liknelsen om ogräset. Och jag läser från vers 19 i Matteus 13. Det står så här att när någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Han försöker förklara den här liknelsen om sådden, och den kan du ju läsa själv om du vill när du kommer hem. Och sen fortsätter han att förklara den här liknelsens betydelse för lärjungarna. Och ifrån vers, så om du vill så kan du läsa hela det här sammanhanget, för att det är lite grann av en beskrivning hur den onde arbetar på olika sätt. Han plockar bort och han sår in sitt ogräs in bland den verkliga säden, så att säga, så att det blir blandat och det hamnar på olika ställen på marken och så vidare. Men ifrån vers 37 och 39 så läser jag också att han förklarar liknelsen om ogräset där. Han säger: den som sår den goda sådden är människosonen. Åkern är världen och den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Det är liksom en beskrivning av vad den här liknelsen handlar om. Och så från Matteus 24 läser jag bara någon vers för att vi ska få en liten bild av hur han fortsätter att jobba och arbeta. Det står här i vers 24 i det 24 kapitlet. Ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Han bedrar. Det är också en viktig sak att kunna veta så att man kan avslöja honom. Han försöker alltså bedra, alltså om möjligt förvilla de som har börjat vandra med Herren. Paulus talar om det här i sitt brev till Thessalonikerförsamlingen, andra Thessalonikerbrevet. Så läser jag några verser där också. Andra Thessalonikerbrevet. Om jag nu hittar igen det. Ja, här. Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Och vers 9 och 10. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under. Och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Det står här om lögnens alla tecken och under. Så att den onde, han försöker ju efterlikna Herren Jesus med under och tecken. Men det handlar om en helt annan typ av tecken. Det är lögnens och under och tecken. Och i andra Korinthierbrevet 11 och 14 så står det om att han förklär sig till ljusets ängel. Alltså just det här med att han gör sig så lik som möjligt. Nu vet Tage Danielssons monolog, sannolikheten, den tycker jag är dräpande. När det handlar om det här att det finns så mycket som är sannolikt. Men det är inte sanningen. Men det är djävulens metod att göra sig sannolik, men inte sann. Han är lögnens fader, måste vi komma ihåg. Och han har kommit för en uppgift att stjäla, slakta och förgöra, säger Bibeln. Han stjäl det Jesus har försökt ge oss. Och jag talade om det här vid några tillfälle, hur viktigt det är när vi får ta emot ett under av Herren. Att verkligen tacka Jesus för det. Att leva i tacksamhet till Jesus. För den onde han är ute efter att stjäla det här. Och få oss att tappa det vi har fått. Förlora det vi har fått av Herren. Det står i Johannes 8:44. Så benämns han som lögnens fader. Alltså han är en mästare på att ljuga. Och det finns ju människor som ljuger så de tror sig själv. Och det tror jag är djävulens situation också. Han ljuger så han tror sig själv. Och de som gör det, de är nästintill trovärdiga. Man har väldigt svårt att säga om den personen ljuger. För han är så trovärdig. Det är för han tror på det han säger. Det är så verkligt för honom. Men han ljuger. Han ljuger. Och så är det med den onde. Han är lögnens fader. Han är alltid genom svekfull och en lögnare. Han går omkring, står det i första Petrusbrevet, som ett rytande lejon och söker efter dem han ska sluka. Och ni vet hur ett lejon agerar. Han ger sig inte på en hel jord, utan han söker efter den som har hamnat lite grann på efterkärken eller som är lite, vad ska jag säga, slöare än de andra. Så han vet precis och ser och skådar in en jord han ska attackera. Vad som är den svaga länken. Och så ger han sig på den. Listiga angrepp. Ni vet till och med hur Bibeln talar om att ur era egna led, sa Paulus till de äldste i Efesos. Han varnade dem för att det skulle kunna bli splittringstendenser bland dem. Att ur era egna led kommer det människor att försöka få er att tappa fokus och förvilla er. Och det tycker man ju är märkligt. Men kom ihåg vad som Jesus själv upplevde det bland sina lärjungar. Och den som kanske var mest initiativrik och full av iver, det var ju Petrus. Men ni vet hur han sa till honom vid ett tillfälle: gå bort Satan. Det är för att han förde fram tankar som inte var förenliga med det Gud hade tänkt för Jesus. Och ibland så kan det vara så att vi behöver avslöja det här och veta. Och vi måste veta. Det står om det att vi behöver få klart för oss att vi kan avslöja mörkrets gärningar istället för att låta dem ta över. Och hur avslöjar man mörkrets gärningar? Jo, med ljuset ifrån Herren. Ljuset som Herren ger oss, det fördriver mörkret. Och det avslöjar dammråttorna där de finns. Så att vi kan ta fram dammsugaren eller skicka dit en norrlänning. Ser du dammtussen där under tv-apparaten? Suger in dammtussen. Nej, men alltså, vi måste avslöja så att vi kan rensa bort. Det är inte bara för att avslöja för att se vilket elände vi har det, utan det finns möjlighet att i Jesu blod får rening ifrån detta. Om vi syndar så vet vi att han är rättfärdig och kan rena oss från all orättfärdighet. Men vi måste få klart för oss det här. Vi måste få in ljuset i våra liv så att vi får avslöja honom och säga till honom som Jesus sa till Petrus, eller hans tankar, det han försökte säga, att bort det att du skulle gå den här vägen. Och Jesus säger till honom: gå bort Satan. Och då menar han inte Petrus, utan hans tänkande, det han försökte få honom att tappa fokus, det han var på väg och skulle utföra, Jesus. I Efesierbrevet 4:27 säger han: ge inte djävulen något tillfälle. Och hur kan man göra det? Jo, jag tror att ju närmare Jesus vi kommer, ju längre bort måste djävulen gå ifrån oss. Därför att djävulen är besegrad av mästaren som dog på korset. Jakob 4:7 säger: stå emot djävulen. Alltså, var inte så där så att ni faller för varje sak som händer och sker och dyker ner i dyn, utan stå emot honom så ska han fly för er. Vi måste bli starkare, och därför har Jesus gett oss makt och auktoritet. Jag ska avsluta med att lyfta fram det som står till vårt förfogande, som faktiskt ändå är det viktiga i det här. Nu har vi fått en klar beskrivning om den onde, hur han agerar och hur han arbetar. Nu ska vi få klart för oss vad som står till vårt förfogande. I Matteus 10 kan vi läsa till att börja med. Matteus 10 ska jag slå upp, inte Markus 10. Det var lite konstigt, jag tyckte det kändes konstigt. Det. Matteus 10 var jag hade skrivit upp här. Matteus 10 och från... Det handlar om det här utsändningstalet, när han sänder ut sina 12 lärjungar. Ifrån första versen, och sen hoppar jag till den 8:e och sen läser jag den 16:e. Det blir lite hopp här emellan, men... allt för att det ska få en klar bild om vad som står till vårt förfogande. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och från vers 8. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. 16:e versen. Se, jag sänder er ut som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Han ger oss auktoritet, han ger oss vapen, han ger oss makt. Men han ger oss också en strategi hur vi ska arbeta med detta. Listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Det är kanske det som är vårt bästa metod, att vi ser så skenheliga ut, men bakom denna fasad så finns ett lejon i oss var och en som Jesus har utrustat med näbbar och klor, höll jag på att säga, men i varje fall med styrka och kraft. Matteus 16 ska vi säga, Matteus 16. Så när vi tänker på det jag nämnde om Petrus och hans svagheter, han liksom gick den ondes ärenden och försökte få Jesus att tappa fokus för hans uppgift och mål. Men här hittar vi en annan sida av Petrus, när Jesus frågar: vem säger människorna att jag är? Och de svarar olika saker, men då frågar Jesus: vem säger då ni att jag är? Och Petrus ger den här bekännelsen som är så stark: du är Messias, den levande Gudens son. Och då får han liksom en bekräftelse på den där bekännelsen och vetskapen som ändå Petrus visste innerst inne, att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Han är inte vem som helst. Han är inte vilken Jesus som helst. Det finns många Jesusar i världen. Men det finns en Jesus som är Messias, den levande Gudens son. Och så säger han till honom: jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himmelen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här måste vi få klart för oss, att vi har en auktoritet och en makt som inte sitter i musklerna, tack och lov, utan som sitter i den andliga människan som Gud har fött på nytt i oss, där han har gett oss nycklarna. Och de här nycklarna är så väldigt viktiga för oss att förstå och att använda oss av, att vi kan både binda och lösa. i det här namnet Jesus. Ibland så pratade vi förr i tiden i varje fall om att vi skulle be, och vi skulle inte ge upp, utan vi skulle be tills vi bad igenom. Har du hört det uttrycket? Att man ska be och be igenom. Vad då be igenom? Tills man upplever att nu är det löst. Nu är saken omhändertagen av den himmelska Herren i den himmelska världen. Det står i Matteus 12 och 29. Ett viktigt observandum för oss. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Detta i koppling till detta han sa till Petrus, att allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himmelen. Men då måste man också ha en vetskap om hur man agerar i de här sakerna, så att vi vet hur vi ska agera när vi ska inta ett nytt område. Och vi var väldigt aktiva ett tag i början när vi började planera och prata om den här Bålstafesten. Minns ni det? Vi hade bönedag och vi hade intensiv bön för just det här området, och vi bad väldigt mycket just för den här Bålstafesten och planeringen inför den. Men sen då, och det är där jag känner att jag har gjort ett tjänstefel som jag måste bekänna, alltså att inte fortsätta. Det här var ju bara början. Vi behövde vara ännu mer aktiva i fortsättningen, därför att den onde ligger som sagt var inte på latsidan. Han gör vad han kan för att försöka få oss att tro att det här var ert mål och er mening med livet. Att få sätta igång och få en Bålstafest. Och nu har vi gjort det, nu är det klart, nu är det färdigt. Nu kan vi krypa tillbaks till bänken och sätta oss och njuta av den stunden. Och sen blir det ingenting mer. När jag vill utmana oss som församling och som kristna att fortsätta be att Gud visar oss var nästa steg ska gå, var nästa initiativ ska ske, därför att Gud går med oss, men han går när vi går. Att det handlar om att gå i tro. Det här vi gjorde med Bålstafesten skulle inte ha varit möjligt för en sån här liten församling om det inte hade varit så att Gud har varit med i planeringar. Jag är helt övertygad om det. Ett sånt här arrangemang med alla de saker som var med, och med två band som agerade på den här Bålstafesten, skulle ha kostat säkert 20 000 kronor. Och det skulle inte församlingen ha mäktat med. Men nu undgick vi med en spottstyver i jämförelse och kunde klara av det här. Därför att de här banden ställde upp fritt och för intet. Och de fick reseersättning. Och så var det också med de här tre pastorer som var tjänstgjorda under den här dagen. Det skulle ha kunnat blivit ofantliga summor för en sån här liten församling. Men Gud var med från början när vi började planera det här. Och la allt till rätta. Och så blev det möjligt för oss. Jesus, hans uppgift var att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och det står i Kolosserbrevet 2:15. Vi ska läsa det, börja gå mot landning nu här till slut. I 15:e versen i Kolosserbrevets 2:. Han har klätt av, alltså Jesus har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och det är ju det här vi nu behöver få klart för oss, att när vi nu har hört så mycket om den onde och hans lögner och under och tecken i lögnens tecken, så att säga, kan få oss att tappa modet och tänka att det här är kört. Men Jesus, han har avväpnat välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och det här med korsets evangelium och evangeliets hemlighet, som inte är uppenbarat för änglavärlden ens en gång, utan som har uppenbarats för oss genom den helige ande. Ni vet att Jesus har gett oss den här auktoriteten, och den kan vi alltså använda oss av när vi nu kämpar den här andliga kampen. Och det är ju därför viktigt för oss att vi också spenderar tid tillsammans med Herren. Att vi tillbringar så mycket tid som möjligt i bön inför Herrens tron. Därför att det för oss in i en situation där vi blir kända i den andliga världen. Oj, ni vet att när lärjungarna var ute och utförde sina mäktiga gärningar efter att Jesus hade lämnat dem och farit upp till sin far i himmelen, så förundrades folk över Petrus och Johannes och det de gjorde. Men så kom de ihåg en sak. Ja, men de hade ju varit tillsammans med Jesus. Det var det som var kännetecknet på det de gjorde. De hade varit tillsammans med Jesus. Och så är det för oss också fortfarande. Att vi kan tillbringa tid med Jesus och blir vi kända som de som är med Jesus. Och så blir vi som Gud och Bogren, ni vet, den lille pastorn. Han var alltid frimodig och oförfärad. För han gick fram och han sa alltid så att här kommer Gud och Bogren. Och vi är alltid i majoritet. Och så får du och jag också känna det. Att när vi är tillsammans med Jesus så kan vi säga som Paulus. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Avslutningsvis så vet ni det att Jesus ibland ger viktiga instruktioner som vi kan ta lärdom av även idag. När lärjungarna kom till honom och var förtvivlade över att de inte kunde befria en människa från hans demoner han hade i sig. Och Jesus kunde göra det med på ett ögonblick, kunde han befria honom. Och de ställde sig frågan, varför kunde inte vi? Och så säger Jesus att den sorten kan inte bekämpas utan annat än genom bön. Och det står i den gamla översättningen, bön och fasta. Den sorten. Alltså det finns olika sorter. Och jag har känt det på sista tiden att ibland tror jag att vi behöver verkligen be till Jesus om visdom. Uppenbarelsens ande som vill uppenbara för oss vilken sort det är vi har att kämpa emot. För att vissa sorter behöver speciell behandling. Och det vill Jesus ge oss insikt över. Och förstå att det här handlar om den sorten. Så nu måste ni intensifiera era böner. Nu behöver vi ringa runt och den här bönekedjan får komma igång. Vad många gånger jag har upplevt att det är metoden. Det är nyckeln. Att man får ringa till människor i ens närhet och säga att nu behöver vi be. Hjälp till att be. Och den ringer till nästa. Och den ringer till nästa. Och så blir det en bönekedja. Och det blir många gånger resultatet. Att man vinner seger. Därför att man har dragit igång en bönekedja. Därför man känner att det här mäktar jag inte mer själv. Den här sorten klarar jag inte av själv. Nu behöver vi hjälpas åt. Och det är det som är så fantastiskt med en Guds församling. Som är på benen och som vet att ja, men nu tar jag tar tid med dig och ber för det här. Om man så står och bakar bullar eller vad man nu gör för stunden, klipper gräsmattan, så stänger man av gräsklipparen och stänger av degvispen och så ber man. Därför att nu behöver vi be. Jag ska inte vänta till nästa vecka, då kan jag ta det här. Utan ibland så behöver vi verkligen gå in aktivt i bön inför situationen vi möter. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du vill visa oss på vem vi har att kämpa emot, Herre. Men du har också gett oss auktoritet och makt att vinna seger över honom. Tack för den seger som du vann på korset där du förkrossade dödens välde, Herre. Där du tog nycklarna till döden och dödsriket. Och du har gett oss dessa nycklar, Herre. Och du har gett oss makt att binda och makt att lösa i detta namn som är över alla andra namn, Herre. Tack Jesus för att vi får bekänna oss till dina namnet. Tack att vi får gå tillsammans med dig, Herre. Tack att vi får gå i takt med den heliga ande som vill visa oss på fortsättningen. Visa oss på vart nästa steg ska gå för oss, Herre. Och nu ber jag, Herre, jag tackar dig för det vi har fått uppleva av din närvaro. Och det vi har fått vara med och fått öppna dörrarna ut mot samhället. Och fått vara ute i samhället och vittna om dig, Herre. Men jag ber om en fortsättning, Herre Jesus. Att du ska göra oss modiga att fortsätta på den väg som har fört oss hit, Herre. Jag ber om din välsignelse över oss var och en, Herre. Och den som lyssnar, Herre, jag ber att du ska välsigna den människan just nu, Herre. Och fylla den människan med din heliga andes kraft och välsignelse. I Faderns, Sonens och den helige andes namn. Amen. Amen.